lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med att säga att där brännoffret slutar, där börjar syndoffret. Brännoffret säger oss vem Kristus är. Syndoffret säger oss vad Kristus gjorde. Vi läser i tredje Mosebok kapitel 4, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sade, tala till Israels barn och säg, om någon ouppsåtligt syndar mot något Herrens bud, genom vilket något förbjuds, och han alltså gör något som är förbjudet, så gäller följande. Här fokuseras på synd som begåtts ouppsåtligt. Om någon avsiktligt, alltså med flit medvetet syndade, så gällde inte detta offer. Hebreerbrevet 10:28 säger, den som bryter Mose lag måste utan förbarmande straffas med döden. Och detta ställer oss inför det faktum att det finns ingen frälsning för den som medvetet, överlagt, med vett och vilja förkastar Jesus Kristus. Hebreerbrevet 10:26-27 säger, ty om vi syndar med vett och vilja, sedan vi har fått kunskap om sanningen, finns det inte mer något offer för synder. Då återstår oss ingenting annat än en skräckfylld väntan på domen, en eld som med giriga lågor ska förtära den som trotsar Gud. Själva ordet ouppsåtlig synd visar att bakom detta ord ligger sanningen att människan från födseln är en syndare. Kära vän, jag är tvungen att säga dig detta. Du är en syndare. Du är det, vare sig du ser det eller inte. Från det ögonblick du är född har du varit en syndare liksom jag. Oberoende från vilken tid, skick eller kultur du försöker värdera det. Människan är en syndare. Och det sätt på vilket Gud ser på synden har inte förändrats. Så mycket av våra handlingar strider mot Guds vilja. Därför att det är omöjligt för vår onda natur att göra något som behagar Gud. Människan är en syndare från födseln. Och det måste människan få klart för sig. Det är synd. Oberoende vem som begår den. Syndoffret gav en genomgripande och djupgående kännedom om synd. Först måste det ställas en diagnos på djupet och allvaret i den dödsfarliga sjukdomen som heter synd, innan den aktuella medicinen kan skrivas ut. Hör vad psalmisten säger i Psaltaren 139, 23 och 24. Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och i Psaltaren 51:6, mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon för att du må befinnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Det är det jag kallar för att gå till Jesus istället för att uppsöka en psykiater. Många går idag till en psykiater med sin skuldbörda. Ibland ges det intrycket att en psykiater skulle ha färdigheter till sådant som Guds ord inte uppenbarar. Jag tror att det är ett felaktigt intryck. Guds ord innehåller botemedlet för nutidsmänniskan. Om du har problem och besväras av ett komplicerat skuldproblem, personliga problem, varför inte lägga dig ner på Herrens behandlingssoffa och där ropa ut? Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är stad på en olycksväg. Kära vän, vårt problem är inte att vår mor inte gav oss den omsorg vi borde ha haft när vi var små. Vårt problem är att vi av födsel är syndare. Så låt oss lägga oss ner till behandling på Herrens behandlingsschäslong och säga det till honom. Ouppsåtlig synd var handlingar som en person hade begått därför att han inte var klar över att det var synd. Som psalmisten uttrycker det i Psaltaren 19:13, vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Vi behöver verkligen bekänna våra synder för Gud. Men för att vi ska kunna se våra synder och förstå att vi är syndare, så måste våra hjärtan först upplysas av Guds ord genom den helige ande. Romarbrevet säger att det lagen kräver är av Gud inskrivet i människans hjärta, som det står i Romarbrevet 2:14-15. Men då vi vet att den från skapelsen i vårt hjärta inskrivna lagen är fördunklad genom synden, så måste hjärtat på nytt upplysas genom Guds ord. I ordet uppenbaras vad Gud vill. När det i första Mosebok 3:7 står, då öppnades deras ögon och de blev varse att de var nakna. Då öppnades deras ögon. Det refererar till deras samvete. Det är inte människan som har uppfunnit samvetet. Men människan har en anklagare och en fiende som heter Satan. Och innan Guds helige ande genom ordet får lysa in i våra hjärtan, ser vi inte alltid att vi är syndare. I Bygdsiljum i Västerbotten, där jag växte upp, hade mina föräldrar konditori och en uteservering sommartid. Till uteserveringen hörde påfåglar och guldfasan, diamantfasan och så vidare. Men på grund av den kalla vintern i Västerbotten så hade vi dessa fåglar i ett speciellt fågelrum i källaren under bageriet vinterstid. En vårdag när jag var nere i fågelkällaren för att mata fåglarna, så upplevde jag något som senare blev för mig personligen en god illustration på detta med att se sin synd. Jag fick fatet med korn och bröd och gick in i fågelrummet. Men den här vårdagen lyste solen in genom det lilla fönstret. Och i den tjocka solstrålen kunde jag se fruktansvärt mycket damm. Jag drog ett djupt andetag och höll andan medan jag gick genom det fält som var genomlyst av solstrålar. Men när jag kom längre in i fågelrummet började jag andas igen, för där såg jag ju inget damm. Jag måste le när jag tänker på hur dum jag var, för det var ju minst lika mycket damm där, längre in i fågelrummet. Det var bara det att jag såg inte det dammet, för där lyste inte solen in. Ja, hur kort tänkt kan inte en liten pojke vara. Men det märkliga är att det finns vuxna människor som tänker på ungefär samma sätt. De läser aldrig Guds ord. De låter aldrig livets sol lysa in i deras hjärtan. Och därför har man inte heller något bekymmer med sin synd, för man ser så lite av den. Och därmed inbillar man sig att man kanske inte har så stor synd och skuld. Syndoffret i tredje Mosebok lär oss att vi måste se på oss själva så som Gud ser på oss. Det gör oss medvetna om vår synd och hur ovärdiga vi är, men också på vad Gud har gjort för att lösa detta. David säger i Psaltaren 32:5, då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Det lyfter fram problemet synd och talar om för oss vart vi ska gå med vår syndaskuld. Hebreerbrevet 10, verserna 19-22 säger, alltså, mina bröder, har vi fått fritt tillträde till helgedomen genom Jesu blod och får gå in där på en ny och levande väg som han har öppnat genom förlåten, genom att han offrade sin jordiska kropp. Och vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med uppriktiga hjärtan och i trons fulla visshet. Våra hjärtan är ju renade. Vi är befriade från vårt onda samvete och vår kropp är tvagen i rent vatten. Nu kan alltså vi syndare med frimodighet söka in till Guds närhet. Varför? Därför att Jesus är vårt syndoffer. Tredje Mosebok kapitel 4, vers 3. Om det är den smorde prästen som har syndat och på så sätt dragit skuld över folket, så ska han för den synd han har begått offra en felfri ungtjur åt Herren till syndoffer. Vi lägger märke till att prästens synd nämns först. Han är en andlig ledare, en förebild för folket, sådan präst, sådant folk. Avfallet från Gud börjar inte i världen, men i kyrkan, och sprider sig sedan vidare till nationen. Prästen skulle som ett offer för sin synd bringa en felfri ungtjur. Ungtjuren var det mest dyrbara och värdefulla av alla djur, och det skulle prästen bära fram som sitt offer. Den ställning eller position som den som hade syndat hade avgjorde vilken sorts djur han skulle offra. Hans synd var inte annorlunda, men hans ansvar var större. Och detsamma gäller idag. Jakobs brev kapitel 3 och vers 1 säger, mina bröder, många av er bör inte bli lärare. Ni vet att vi lärare ska dömas med så mycket större stränghet. Och i Jakobs brev 4:17, och kom ihåg, den som kan göra det goda, han syndar om han inte gör det. Att vara pastor eller präst medför ett större ansvar. Detsamma gäller en äldstebroder, en diakon eller en söndagsskollärare. Med den offentliga uppgiften följer också ett större ansvar än det andra har. Och Gud själv ska hålla dig ansvarig. De av Israels folk som var utvalda till präster syndade också. Det är den stora skillnaden på dem och vår överste präst Jesus. Hebreerbrevet 4:15 säger, ty vår överste präst är inte ur stånd att ha medkänsla med oss i vår svaghet. Nej, han har blivit frestad i allting liksom vi, dock har han aldrig syndat. Och i ritualet som Gud gav för syndoffret ingår en del som är mycket likt det som sker vid brännoffret. Vi läser verserna 4-7. Och han ska föra tjuren fram inför Herrens ansikte till uppenbarelsetältets ingång. Och han ska lägga sin hand på tjurens huvud och sedan slakta tjuren inför Herrens ansikte. Och den smorde prästen ska ta något av tjurens blod och bära det in i uppenbarelsetältet. Och prästen ska doppa sitt finger i blodet och stänka blodet 7 gånger inför Herrens ansikte vid förlåten till helgedomen. Därefter ska prästen med blodet bestryka hornen på den välluktande rökelsens altare som står inför Herrens ansikte i uppenbarelsetältet. Men allt det övriga blodet av tjuren ska han hälla ut vid foten av brännoffersaltaret som står vid ingången till uppenbarelsetältet. Att stänka av blodet 7 gånger vid förlåten ingången öppnar dörren in till Gud för överträdaren. Att stänka något av blodet på den välluktande rökelsens altare, det vill säga på böneplatsen, återger överträdaren, syndaren, rätten att tillbedja. Vår rätt att komma till Gud och vår tillbedjan av honom är helt beroende av Jesu Kristi blod. I Johannes första brev kapitel 1 vers 9 står det: om vi bekänner våra synder håller Gud sitt löfte och handlar med oss på ett rättfärdigt sätt, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och Hebreerbrevet 9:22 säger: och lagen föreskriver att blod ska användas vid nästan alla reningsceremonier, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Och i slutet av vers 7 här i tredje Mosebok kapitel 4 stod det: men allt det övriga blodet av tjuren ska han hälla ut vid foten av brännofferaltaret. Resten av blodet hälls alltså ut vid brännofferaltaret. Det skulle tillfredsställa överträdarens samvete och befria honom från skuldens börda. Det var botemedlet för syndens tunga dom. Och det enda botemedlet som verkligen kunde tillfredsställa hjärta och tankar. Min vän, det som är viktigt för dig att förstå är att när Jesus förlåter dig dina synder, så förlåter han också dig. Det är inte något mer att säga om det. Synden är då så långt borta som öster är från väster. Han har tagit bort synden på ett sådant sätt att han aldrig mer kan komma ihåg den. Han löser syndfrågan och befriar oss ifrån allt det som tynger oss. Allt. När du kommer till Jesus och verkligen får se honom, så går det upp för hjärtat att han är den han säger sig vara. Och den som Guds ord vittnar att han är. Han är Jesus, den som frälsar dig från alla dina synder. Tredje Mosebok kapitel 4, verserna 8-10. Och allt syndofferdjurens fett skall han ta ut ur honom. Det fett som omsluter inälvorna och allt det fett som sitter på inälvorna och båda njurarna med det fett som sitter på dem invid länderna. Likaså leverfettet, vilket han ska frånskilja invid njurarna. på samma sätt som detta tas ut ur tackofferstjuren, och prästen ska förbränna det på brännofferaltaret. Här ska alltså syndoffret följa samma ritual som tackoffret eller fredsoffret, för nu är synden förlåten, gemenskapen återupprättad och tjänsten är återupprättad. Och fettet ska offras för att brännas på altaret, och här ska vi minnas att fettet representerar det allra bästa. Verserna 11 och 12. Men tjurens hud och allt hans kött tillsammans med hans huvud och hans fötter, hans inälvor och hans orenlighet, kort sagt, allt det övriga av tjuren ska han föra bort utanför lägret till en ren plats där man slår ut askan och bränna upp det på ved i eld. På den plats där man slår ut askan skall det brännas upp. Vi har alltså sett hur den första delen av syndoffrets ritual klart påminner om ritualet för brännoffret. Och i den andra delen av syndoffret så var ritualet lik tackoffrets. Men här kommer vi till en punkt i offringen som är olik alla andra offringar. Nämligen, resten av tjuren skulle föras bort utanför lägret och brännas där. Det här offret var givet till ett syndoffer, och det ska inte symbolisera Kristi person, men däremot Kristus, han som bär all världens synd, han som blev gjord till synd för oss. Den djupare betydelsen av detta ges oss i Hebreerbrevet 13:10-14. Vi har ett altare, från vilket det som gör tjänst i tabernaklet inte har rätt att äta. Ni vet att kropparna av de djur, vilkas blod överste prästen bär in i helgedomen som syndoffer, brännas upp utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att helga folket genom sitt eget blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära den smälek som han bar. Ty vi har inget stadigvarande hem här på jorden. Vårt mål är den stad som en gång ska komma. Låt oss meditera, ja, grundligt tänka över och överväga det som står i detta avsnitt. Religion kan aldrig tillfredsställa människohjärtats djupaste behov och kan heller inte tillfredsställa kraven som Gud, den helige, har. Endast Kristi död på korset kan skänka oss syndare förlåtelse. Vi är från födseln syndare, och vi passar inte i himlen. Och även om Gud skulle utelämna hela vår värld till att gå förlorad för evigt, så skulle ändå änglarna i himmelen fortfarande sjunga helig, helig, helig. Men Gud vare tack, han har inte utelämnat oss till oss själva. Han älskade oss så högt att han sände Jesus Kristus till att bli gjord till synd för vår skull. Försök inte att lösa problemet med dina synder på något annat sätt än att du vänder dig till Kristus i tro och förtröstan. Han är en levande verklighet idag, och han släcker själens brinnande törst och fyller hjärtats djupaste behov. Endast han kan erbjuda dig förlåtelse för dina synder. Kristus som dör på korset, som den som bär dina och mina synder, är den enda verkliga lösningen på syndens problem. Det är meningen med offerdjuret som måste brännas upp utanför lägret. Vers 13 och 14. Och om Israels hela menighet begår synd ouppsåtligt och utan att församlingen märker det, genom att det bryter mot något Herrens bud genom vilket något förbjuds och så ådrager sig skuld, och den synd det har begått sedan blir känd, så ska församlingen offra en ungtjur till syndoffer. De ska föra honom fram inför uppenbarelsetältet. Skriften vill här undervisa oss om att vi inte bara har ett individuellt ansvar inför Gud, men också ett gemensamt ansvar. Gud dömer nationer, och även många som inte deltagit i nationens synd döms ändå tillsammans med den. När Jerusalem blev totalt ödelagt år 70 blev hela nationen förd bort i fångenskap. Och när det romerska riket gick under så sjönk hela folket tillsammans med riket. Du och jag har ett ansvar för vår nation. Gud kan också döma kyrkor och lokala församlingar. Jag hör människor säga att de ska förbli i en liberal församling för att försöka vittna emot den. Varifrån har de fått sådana tankar? Du kan i alla fall inte finna det i Guds ord. Om du identifierar dig med en församling som inte förkunnar Guds sanning, så som det står skrivet i Guds ord, så kommer Gud att döma dig tillsammans med din församling. När Gud sänder sitt budskap till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken, så var budskapet till församlingarna och till varje medlem i varje församling. Vers 15. Och det äldste i menigheten ska lägga sina händer på tjurens huvud inför Herrens ansikte, och sedan ska man slakta tjuren inför Herrens ansikte. Det äldste representerar nationen. På samma sätt så representerar det äldste i Uppenbarelseboken församlingen. Offringsritualet som beskrivs i verserna 16-21 är identiskt med det vi tidigare läst. Och när vi läser vidare från vers 22 och ut kapitlet, så ser vi att alla de olika grupperna har en sak gemensamt. Vare sig det gällde prästen, det äldsta, en hövding eller hela Israels folk, så måste de alla bringa ett offer för sina synder, därför att de alla är syndare. Deras synder var olika i varje tillfälle, men de var alla syndare. Och till sist, ifrån tredje Mosebok kapitel 4, ska vi bara påminna om att platsen för syndoffret var densamma som platsen för brännoffret. För båda pekar på Kristus. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.